Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min poddpartner Oskar Riby. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill höra era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella näringarna. Idag har vi ett axat besök i studion. Välkommen hit, Julia Kaltoff från Kaltoff Access.
Tack så mycket.
Julia, du skapar ju fantastiska yxor, månar om hantverkstraditionen, brinner för det hållbara, har fått stipendium av kungen och tänker på dig själv som en svamp.
Just det.
Låter det här som en korrekt beskrivning?
Ja, faktiskt.
Ja, vad roligt.
Ja.
Härligt.
Jag blir ju redan peppad på att höra om svampkopplingen här.
Ja, jag tänker det måste vara när jag pluggade. Att jag bara sög i mig all information. Liksom. Alla mina frågor bara hade som färdiga, eller svaren kom i de färdiga facken som var liksom svamphålen. Alltså om man tänker en sån svamp som man tvättar med. Inte en svamp
ja,
som
jag
växer upp.
Jag tänkte annars att det var en svamp, att det fanns färdiga fack. Liksom. Säger man skivlingen liksom så här,
ja.
Där under till att här ska informationen om hur man smider en yxa. Här är informationen om träslag ja. I yxor.
Jag vet inte, om man doppar en svamp i vatten, liksom, om det fastnar.
Jag tänkte att det var en referens för att du är vetgirig.
Ja,
ja.
Verkligen.
Ja.
Yeah.
Att, så jag tänkte inte bara kanske när du pluggar, utan generellt sett att du tycker om att...
Ja, yeah. Jo men så är det ju.
Vi kanske ska berätta vart vi är någonstans, Oskar, idag och poddar.
Men idag befinner vi oss på Västerbottens museum och referensbiblioteket.
Och då referensen till det här vetgiriga är att vi har liksom fått slita Julia från hyllorna för att inte läsa böcker om yxreferenser som vi hittar här inne.
Jag hittade skogshyllan och yxböckerna.
Det blir kanske ett återbesök här.
Ja, nej, men verkligen cool plats.
Mm. Härligt. Julia, vi brukar inleda våra poddavsnitt med en kort faktaruta.
Mm.
Så vi kör. Fullständigt namn.
Julia Maria Jonsdotter Kaltoff.
Jonsdotter?
Ja, för min pappa heter Jon och min mamma heter Maria. Så väldigt fantasilöst faktiskt, men ändå lite fint.
Ålder?
33.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Jag vet inte, kanske rolig och snäll. Jag vet inte.
Det är
inte.
Ju asbra egenskaper.
Jag tycker att vi kan bekräfta de här två egenskaperna av den korta tiden vi har hunnit träffats.
Vad gulligt av er. Ja, tack.
Var är hemma för dig?
Hemma, det är ju i Skåne där jag kommer från. Brösarp. Brösarpsbackar. Eller kanske Haväng.
Det låter idylliskt.
Ja, det är fantastiskt.
Vad är kreativitet för dig?
Oj. Det handlar ju om alltså att leka och kanske så här, att göra spontana idéer. Att man bara får en idé så gör man det direkt. Så, då känns det kreativt. Någon slags flow.
Hur föddes din kreativa ådra?
Alltså jag har väldigt lätt att så här, hoppa ner i olika kaninhål. När jag var liten så hade mamma en tygaffär så då brukade jag gå dit efter skolan och hålla på och sy. För det fanns ju bara massa tyg och symaskiner och allting fanns. Så då var det bara liksom fritt fram. Och så hoppade jag ner i det kaninhålet varje dag. Och sen blev det grejer liksom. Ja.
Jag tänkte faktiskt börja med din koppling till Norrland.
Mm.
Om du vill berätta lite grann om den.
Ja, men då är det ju att min styvpappa kommer från Gnarp. Och han tycker att alla i världen, hela världen kommer från Gnarp. Eller något sånt. Eller så känns det ibland.
Relevant.
Ja. Men så att jag var där lite när jag var liten och så. Och sen när jag ville lära mig smida så sa han, ah, det finns ju en smideskurs där nära Gnarp. Och så ringde jag dem och frågade om jag kunde komma dit. Så då hade jag liksom mitt, vad ska man säga. Ja, när jag kom dit så tyckte det var så himla häftigt. Och kände, här vill jag vara. Jag tyckte det var så coolt med skogen och liksom en helt annan kultur. Och så var allting så här oljigt och sotigt och grovt typ.
Men, och hur kom det sig att den första tanken så här, var jag vill smida?
Ja, men det var för att jag hade hållit på med tyg när jag var liten. Och sen så bara kände jag metall, va? Alltså hur går det ens till? Det är ju ett helt annat material. Och det är väldigt lätt att relatera till tyg. Man kan liksom klippa i tur och sy ihop det. Men metall, då ska man värma det med eld. Och sen, och då blir det liksom formbart. Först är det helt dött. Och sen kan man flytta materialet och forma om det med sin egen kraft. Och sen när det har svalnat så är det så där i tusentals år. Och det var bara som en... Mitt huvud sprängdes liksom av, av den idén. Och tänkte, det här vill jag hålla på med. Och så när jag testade så var jag liksom bara helt fast. Att det här med elden och man blev liksom så... Det kändes så intimt när det är så jobbigt i kroppen. Alltså jag har ont också. Eller för mig när jag började så förstod jag inte så här, hur är det meningen att någon enda människa ska klara av det här? Alltså själva smärtan. Men sen blev jag ju bättre och då fick jag lite muskler, så då blev det lättare.
För de som inte har smitt tidigare, det är alltså väldigt fysiskt ansträngande.
Precis, man tar ju liksom en hammare och slår på metall, så måste man slå hårt. Ja.
Och många gånger.
Och många gånger, och när man är ny på någonting så spänner man sig väldigt mycket också. Så liksom slaget går rakt in i handen, så man blir helt mörbultad liksom. Förutom själva träningsverken så är det som att kroppen har ett blåmärke. Ja, men det är väldigt stor grej.
Man så boxar och boxning sex samtidigt typ.
Typ, ja.
Men det är ju mäktigt det här med, alltså när man kommer liksom över den, tänker jag själv, att man liksom kan tämja någonting som inte liksom går att tämja.
Precis. Det är precis det som är känslan. Stål liksom. Nu gör jag något av det. Det är ju väldigt mäktigt.
Men och sen gick du vidare och fick jobba på ett smideri och sen så fick du liksom träna själv.
Precis, så jag jobbade för att betala för kursen. Och det gjorde jag hela sommaren. Så det liksom gick jag kurs och jobbade, kurs, jobbade, kurs, jobbade. Och då jobbade jag jobbade i yxmuseet och lärde mig liksom om att guida och berätta om yxkultur och sådana saker. Och sen så gjorde jag bara lite allt möjligt som behövde göras. Liksom.
Och därifrån till att du jobbade, till att du sen också fick byta smedja, säger ja, så?
Precis.
Eller bruk?
Ja, nej men smedja. Ja.
Och sen blev ansvarig för den här och ledde den under ett par år.
Precis. Ska jag berätta det?
Ja, om du vill.
Ja. Nej men så fick jag reda på då efter sommaren att det finns en till plats som är som den här, lite längre söderut. Som var liksom mindre och äldre. Och där... Han som var chef där skulle åka på lång semester, så de behövde någon som kunde hoppa in i 3 månader. Och så frågade Gabriel, ägaren, mig om jag ville göra det. Och så tänkte jag, vad ska man göra då? Liksom, ja, men du ska bara svara i telefon och om det händer någonting så får du fixa det, sa han. Och tänkte jag liksom, svara i telefon kan jag. Och om det är något som händer som jag inte vet så kan jag ju fråga till exempel honom eller gubbarna som jobbar där, eller jag tänkte det löser sig. Och sen kommer jag nog inte förstöra liksom företaget på 3 månader. Det kändes ganska riskfritt. Så då tackade jag ja. Och så åkte jag dit och det är ju ganska liksom självförklarande på ett sätt, att får man en beställning så tillverkar man de yxorna och sen skickar man dem till de som beställde och så skickar man fakturan. Och tar stålet slut så köper man nytt stål. Och... Så det liksom snurrar ju på lite grann. Och sen så visade det sig att han som var chef där, han ville egentligen inte vara kvar. Så när han märkte att det fanns någon ny så sa han att han inte kom tillbaka. Och så fick jag vara där liksom på obestämd tid tills de hittade någon riktig. Men sen så blev jag den riktiga. Efter något år.
Alltså, bara en nyfiken fråga. Att komma in då som ändå ung och också ganska ny i branschen. Mm. Det jag tänker mig att det fanns ett gäng som hade jobbat länge och också var män. Mm. Hur var det liksom, fick du trovärdighet eller fick du jobba mycket med den?
Alltså de trodde att jag var Gabriels dotter. För att vi båda så här springer fram och tillbaka så fort vi ska någonstans. Så då hade jag lite honeymoon med det. Men sen kände vi liksom varandra efter det. Så då rullade det liksom på.
Ja men kul, du vände väl ändå det bolaget?
Ja, eller vi gjorde det allihopa tillsammans. Så det som vi gjorde var att jobba med kvalitet jättemycket och försöka göra liksom bättre yxor och egna design eller modeller. Och så att vi skulle kunna liksom vad ska man säga, få en, ja, men så att vi skulle kunna ta det betalt som man måste ta för att företaget ska gå runt. Så det höll vi på med där.
Hur märker man det när man är, som i ditt fall, man är ny i branschen och ska utveckla företaget? Hur märker man att det här håller inte måttet för vad kunderna ställer för krav för att betala det? Liksom? Eller var det helt obvious? Att
ja, här man såg ju så här, den här liksom glappar. Det fattar mig själv. Det ska ja, okay. den ju inte göra.
Nej.
Nej. Men sen var det också att vi hade liksom olika kunder. Vissa hade mycket lägre pris än de andra. Och då tänkte jag, varför säljer vi till den här kunden? Vi kan väl bara sälja till dem som vi tjänar mer till. Eller bara, det är mycket bättre. Och så, alltså det är ju, ja, och då måste man ju kanske våga då kanske säga upp en kund. Som man ändå går back på. Det är ju inte så läskigt egentligen. För att det blir bara sämre om man har kvar.
Men det är ändå modiga beslut att fatta
yeah.
när man står där. Alltså så här, om, det är lätt att säga i efterhand när man Precis. Vet att resultatet är lyckat. Men ja. Liksom, det är modigt när man står där.
Mm. Förr i tiden så hade man ju inte mail kanske. Och då behövde man en grossist i Tyskland till exempel. Men det behöver man inte nu. Det är ju bara att skicka direkt till en återförsäljare. Och då kan man ta de pengarna själv som den grossisten skulle ha fått. Så blir det mycket bättre. Så då kan man till exempel sluta sälja till grossisten då, sälja, hitta återförsäljare, nya kunder som är livskraftigare.
Men tänkte du fortsätta, för sen avslutade du ju det jobbet och började plugga, och efter det så var ju som tanken att du skulle bestämma vad du skulle göra med ditt liv.
Ja.
jo. Och ja, du kan få berätta om den processen, men efter många om än så landade du ju ändå tillbaka i att så här, ja, för det är ju yxor.
Ja. Nej, men jag kom på det, för jag liksom tänkte så här, nu lämnar jag yxbranschen, jag gav allt jag kunde och nu ska jag liksom, ja, nu får jag se vad som händer. Men sen kom jag på det, jag satt liksom en solig morgon på min balkong och så bara slog det mig, jag kan ju jobba med yxor, alltså som en helt ny grej, bara wow, det kan jag göra. För att egentligen så, jag kände mig klar med att jobba på Gränsås eller Wetterling, så finns det ju Hultafors, de liksom här tre stora yxdrakarna i Sverige. Och så tänkte jag att den här frågan som vi jobbade jättemycket på Wetterling, alltså hur ska en yxa vara egentligen? Både formmässigt, alltså hur är den när den funkar bra? Och även hur ska man tillverka den för att den ska hålla bra, att den ska bli liksom snygg varje gång och sådana saker. Det hade jag inte riktigt fått svar på. Och så kom jag på att om jag börjar från början, och liksom bara, för då hade jag också lärt mig att forska liksom, när man skriver kandidatuppsats, att man tar reda på saker väldigt ordentligt. Då tänkte jag, det kan jag ju göra. Jag kan ju liksom forska på yxor och jämföra. Om man så här isolerar en faktor och gör massa olika tester. Och då tänkte jag, om jag gör det, då kommer det bli jätteroligt och jättebra. Och att man inte har liksom hela fabriken, inga gubbar, ingen så här oljeräkning, maskin som går sönder, utan att jag bara liksom kan jobba till punkt på något sätt. Som är väldigt svårt när man har liksom drivit ett litet företag så där. Det är ju inte lite grejer att göra.
Nej, men också tänker jag också att det är skillnad mellan att du på ett vis hamnade där av en slump och sen att faktiskt sätta sig ner och bara, fast om jag själv får välja.
Precis.
Så är det här jag vill göra också.
För man har ju ett arv då som är ju fantastiskt, för att det är liksom 130-årig fabrik med liksom jättemånga som har jättemycket erfarenhet och sådär. Men om man bara liksom tar ett nytag så får man ju, ja, då kan jag ju använda den erfarenheten såklart, men sen också vara mycket mer fri.
Men det här låter ju otroligt tidsödande. Alltså att då gå från det här och säga, okej, nu ska jag isolera olika delar för att komma fram till den bästa varianten. Mm. Att det både tidsödande, men att det tar tid.
Ja.
Och jag tänker också att du måste ju ha försörjt det på något vis på vägen. Liksom. Och också att de processerna kanske kan kosta att
Precis.
Ta fram.
Så jag trodde ju att det här skulle gå på 3 månader. Det är så jävla roligt när man tänker tillbaka på det. Bara, jag flyttade till Hälsingland. Liksom, jag hade inget extra jobb eller någonting. Jag hade lite sparpengar, men liksom, det kändes som inga problem. Alltså, det här kommer gå så bra. Och sen gick det ju jättedåligt. Alltså, allting gick fel liksom, direkt. Och jag blev jättenedslagen och tyckte, varför håller jag på ens med det här? Det är ju bara fjompigt, liksom. Det går ju inte. Och så fick jag ta ett extra jobb då. Det var ju väldigt bra, för då fick jag lite lugn. Liksom. Jag behöver ju faktiskt pengar för att överleva, för att se sanningen i vitögat. Och sen så Från början hade jag också jättestora planer, liksom, jättemycket grejer jag ville. Men då så bestämde jag mig för att, nej, jag struntar i allt det. Och så istället så gör jag bara en täljyxa. Att jag bara väljer den, för att den är den roligaste yxan. Och jag gillar att tälja jättemycket. Så om det liksom inte blir någonting, då har jag i alla fall en täljyxa. Då kan jag tälja. Det är bra. Så då började jag göra det. Så då ringde jag upp min idol, Bett Moen, som är otroligt bra på att yxa. Väldigt tekniskt kunnig och bra integritet. Och så frågade jag, vad tycker du, Bett? Hur ska vi göra? Och så sa hon, jag tycker ungefär så här, bara, ah, precis som jag tänkte också, gud vad bra. Och så började vi liksom med våra gemensamma grund som vi hittade där. Och sen så smidiga prototyper och så skickade vi fram och tillbaka till varandra. Och liksom hon gav kommentarer och jag svarade på det med liksom justeringar i yxan och så.
Och Bett är användare.
Alltså hon är slöjdare.
Ja,
så, så efter 6 månader så var vi båda nöjda. Och då liksom hade jag en till yxa.
Men sen var det ju, visst var det också en lång process runt materialet. Att vala material. Jag har också förstått det som att du fick som en uppenbarelse om hur man gör en yxa på vägen.
Exakt. För det var ju, då frågade jag min rådgivare Fredrik Hakonsen som är en doktor i äggmetallurgi.
Ägg?
Ja, precis. Edge. Alltså inte ägg som man äter.
Nej, exakt. Och det förstår jag. Men vad är äggmetallurgi?
Ägg är den spetsen, det vassa.
Men det är med på. Men vad hette det sen?
Metallurgi.
Metallurgi.
Metall. Läran om metall.
Äggmetallurgi.
Ja.
Mäktigt titel. Alltså,
en materialexpert kan man säga. Och när jag tänkte så här, men nu ska jag ju göra jättebra yxor. Jag tänkte att jag skulle ha en laminerad yxa. Det var min idé om högsta möjliga kvalitet. Och så sa han att det bästa sättet är att använda sänksmide. Då kan man ha den här höga stålkvaliteten i hela yxan istället. Och det kan man tack vare att man använder bara 4 verktyg istället för 10 verktyg som de gör liksom på Gränsfors och Wetterlings. Och då behöver man inte värma. Då kan man använda ett stål som man inte behöver värma lika mycket i början. Och sen så hinner man smida klart det innan det blir kallt under 600 grader. Och då kan man liksom välja det absolut bästa stålet. Och så bevarar man det stålet liksom så bra som det bara går. Man verkligen pamprar, liksom gullar med stålet jättemycket. Och då får man det jättebra. Och jag bara, wow, jaha. Okej, för om det är så, då kan jag få allt jag vill. Och det jag vill är att ha en yxa som har, alltså på riktigt jättebra kvalitet. Inte bara liksom att den liksom grov kille står och brölar handforged liksom, och så blir alla jätteimpade. Nej, men det imponerar inte på mig, utan jag vill ha det liksom på riktigt. Och sen så vill jag också att människor ska kunna köpa den här yxan, för att om man gör det laminerat, då kanske det måste kosta så här 5 000 kronor. Och då känner jag att då är det bara liksom rika vd:er, pensionerade liksom gubbar som kan köpa det och visa för sina jaktkompisar. Och då vill jag bara hellre göra någonting helt annat med mitt liv. Jag vill liksom inte ägna mig åt lyxkonsumtion, utan det jag gillar är ju att tälja. Och då vill man ha ett verktyg som är fantastiskt så att folk kan tälja. Och då, tack vare den här smeden som han tipsade om i Arvika, så kunde jag få allt det jag ville. Och behövde inte kompromissa med någonting. Och då var det liksom själva signalen till att ja, men det här kommer ju funka. Då går kalkylen ihop. Och så, ja, resten var liksom bara att köta sig igenom hela allt arbete som måste göras. Men liksom det här var själva nyckeln.
Din process känns ju oerhört genomtänkt.
Ja.
Nu hade du liksom, allt Bett hade godkänt yxan.
Ja.
Fredrik hade liksom lärt den nya processen. Mm. Därifrån till vart det är nu.
Precis. Så då var det ju det som jag sa, då är det bara allt arbete liksom. Så det är ju att jag måste ju ha en bandslip och jag måste ha en bandsåg och jag måste ha läder och trä. Vilken skog ska jag hugga ner asken i? Alltså, nej men massa sådana praktiska saker som handlar om att få ihop produktionen så att vi liksom kan faktiskt göra de här yxorna också. Så att det inte bara är en idé att de faktiskt blir till, för det är ju det som är grejen. Vi ska ju göra yxor, liksom, inte bara hitta på dem. Och sen var det ju att göra hela liksom, hemsidan och skriva texter och fota och sådana där saker. Och så var det då på hösten 2018, då var jag liksom klar med allting. helt overklig grej liksom, och sa okej, nu kan jag trycka på knappen och liksom publicera detta. Och så gjorde jag det. Och så fick jag jättemånga beställningar. Nej, men jag fick typ 100 beställningar på ja, kanske 1-2 dagar, något sånt.
Wow!
Ja, det var verkligen... Jag hade ingen aning vad jag skulle vänta mig heller. Är det någon som bryr sig om detta? Det vet man inte.
Vilka var de som beställde? Var det liksom, som vi brukar säga inom företagsspråket, så här friends and family? Eller var det...
Kanske lite friends and family. Men också, jag hade ju liksom ett Instagram-konto där jag hade lagt upp mitt utvecklingsarbete. Så då alla de som var intresserade av det kunde man ju föreställa sig att de kanske var intresserade av yxan också. Och så, så hade jag en hemsida som bara man kunde ange sin mailadress på om man var intresserad. Så de fick ett mail också. Så det är ju kanske inte friends and family, utan det är ju hela, alltså de som bryr sig om yxor över hela världen.
Det var dina fans. Var det liksom en global marknad från dag ett?
Alltså ja, det är det ju, för att Sverige är ju bäst i världen på yxor. Och det är ju inte så svårt att förstå, för vi har ju vår ståltradition och vår skogstradition och vår liksom tillverkningstradition. Det är ju liksom 1+1+1 blir yxor. Så att, ja, och då tittar ju världen på, och även hela slöjd-communityt tittar ju på Sverige. Det är ju vi som har, liksom, det är vi som är tankeledare, eller vad man ska säga. Vi, liksom, vi hittar på grejerna. Och så, ja men det är lite grann som att vi kanske intresserar oss för japanska verktyg och japansk hantverkstradition. Så finns det samma liksom rykte om Sverige.
Är vi duktiga på att ta hand om det?
Ja,
det tycker jag. Det? Ja, jag tänkte också att vi är duktiga på att ta hand om, alltså att förstå det. För jag tänker, det är ju verkligen en kraft att jobba. Alltså,
ja.
Lite som du säger så här, att så här, marknaden fanns där.
Ja.
Att den var lite, inte up for grabs, men du förstår jag menar, att det fanns ett utrymme.
Jo, men det är ju väldigt liten marknad också. Alltså det är inte som att jag säljer så här 100 000-tals yxor, utan det räcker ju att några få vill ha den. Så liksom, så snurrar det liksom. Mm.
I vilka delar av världen är det störst?
Alltså det är ju ja, Norden, och sen USA, England, Kanada och Japan är mina största länder. Och Europa också i och för sig. Och där, då tänker jag att det är länder som har liksom en skogstradition. Alltså en tradition att använda sig av skogen. För då ligger det nära till hands att man vill liksom slöjda.
Som jag förstår så har du liksom livstidsgaranti på yxorna som du gör.
Ja.
Och jag tänker också att det är liksom att, ja men i den kulturen och den traditionen så är det så här, jag och min yxa, så här, den här har kanske ärvts i generationer. Att det finns, är det så att du har kunder som återkommer? Eller, jag tänker också att det finns en risk att man hamnar i så här, det här är den yxan, och sen så får du hitta en ny kund varje gång.
Ja, alltså det är ju en grej att man ska ha liksom nya produkter så att samma kunder kan komma tillbaka. Men det har inte jag. Jag har bara en yxa. Men jag har ju tänkt att jag ska göra fler yxor, men det har jag inte riktigt hunnit. Men det finns ju också väldigt många människor, så att, alltså jag är ju så litet företag, så att det spelar liksom ingen roll. Det finns tillräckligt många människor.
Ni gör kurser också.
Precis, och då lär vi ut liksom grundläggande täljning. Alltså många tror att man bara kan hugga ved med en yxa. Men man kan ju tälja med en yxa, det är ju det min yxa är till för. Och då kanske, om man inte vet det, så kan man få, eller jag har liksom kokat ner det till 5-6 olika övningar. Och om man gör dem så vet man liksom allt man kan göra. Så då är det bara att sätta igång sen och tälja vad man vill.
En fråga då, kanske ledande.
Yeah.
Om man ska köpa en yxa,
ja,
är det då liksom en täljyxa? Om man ska ha den till många olika situationer?
Nej, det tycker jag inte. Utan jag tycker att du ska köpa... Om du ska köpa en yxa, då tycker jag att du ska köpa en täljyxa. För det är den roligaste yxan. Men om du ska använda yxan till allt möjligt, då är det bättre att köpa en allround yxa. Alltså en lite mer tjofaderittan, liksom, ja, vanlig yxa.
Men det kan ju också vara så att täljyxan behöver jag köpa i lite högre kvalitet. För att det är finliret, men liksom vardagsyxan.
Det kan du köpa på loppis för 10 kronor.
Just det.
Så, så skulle jag spendera pengarna.
Klokt.
Om man täljer med en yxa kontra till att tälja med en kniv så förstår jag att man får mer kraft i en yxa för den är tyngre.
Mm.
Finns det andra funktioner som man vill komma åt i en täljyxa i relation till en täljkniv?
Egentligen inte, det är det som är själva grejen. Att man har liksom jättemycket kraft som är samlad i ena änden. Och då kan man ju svinga den och så får du liksom större utväxling. Så att du kan, om du börjar liksom med en hel, men säg att du har en kvart björkstubbe och så ska du göra en sked av det. Om du ska börja med kniven så kommer det ju ta dig hela dagen och bara få fram formen. Medan med en yxa så går det på 10 minuter. Så det är ju väldigt så här dumt att man skulle använda kniven. Utan man täljer fram formen med yxan och sen gör man det sista liksom
finliret med kniven. Ja. Okay. Så att det är ofta att man använder båda verktygen i kombination. Inte precis. Att man gör någonting bara med täljyxan liksom.
Jo, jag gillar ju det. För jag tycker liksom att det är roligt att yxa. Så jag gör ju bara massa grejer med yxan och lägger dem på hög och så gör jag aldrig klart dem. Men nu har jag precis börjat med det. För att det är ju också roligt lite grann med kniven. Och så man kan göra klart grejer. Men för det mesta så, alltså alla vanliga människor, eller alla slidare, börjar med yxa och sen gör man det sista med kniven.
Kan du beskriva din relation till yxan?
Ja. Alltså jag tycker liksom att det finns så många så här, en väldigt stor symbolik i yxan som handlar liksom om yxans roll i vår evolutionära utveckling som är liksom väldigt, väldigt maffig. Men egentligen så tycker jag inte att det behövs. Alltså det räcker att det bara är väldigt kul att yxa. Alltså allt som man gör med yxa är ju roligt. Till exempel hugga ved, jätteroligt. Gå ut i skogen och göra en liten brasa och grilla korv, jätteroligt. Tälja, jätteroligt. Alltså jag tycker liksom att det räcker, eller så. Men jag läste en gång i en bok på tal om det här med evolutionär utveckling att alltså, om man ser tillbaka på vår evolutionära utveckling så är den viktigaste faktorn vår teknologi. Och av teknologierna så är den viktigaste teknologin våra verktyg. Och av verktygen så är det viktigaste verktyget yxan.
Bum, 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 bum.
Alltså det är så mäktigt. Ja. Det är liksom grunden för, ja, men det var ju liksom då såklart en handyxa utan skaft hade man ju då jättemånga miljoner år innan man, jag tror det var 30 000 år sedan man liksom satte skaft på yxan. Så det är ju väldigt primitiv liksom, en liten vass sten är det man menar då. Men det är ju ändå själva, ja, och sen fick man ju liksom, alltså det finns också en rad i den här boken som är när man började slipa yxan. Så att inte, alltså när man gör flinta yxa, då är det liksom en taggig ägg.
Mm.
Och sen börjar man slipa yxan så att det blev en jämn ägg. Och då finns det här ordet, carpentry could begin.
Wow!
Alltså jag får typ en rysning när jag tänker på det. Då kan man börja göra allting. Alltså då kan man bygga, eller man kunde ju bygga hus innan också. Men då fick man väl surra ihop trästammar eller någonting. Alltså det är liksom nivån, och det här var ju i, vad heter det? Alltså Egypten där liksom, där de tidigaste civilisationerna var. Då kunde de liksom börja leva livet. Eller liksom när de höjde nivån så mycket på.
Verkligen en sån här innovationssprång liksom.
Verkligen. Så det är väldigt coolt tycker jag, att man liksom den här, vad ska man säga? Hur vår levnadsstandard har höjts genom mänsklighetens historia då, tack vare yxan, liksom steg för steg. Det jag känner när jag yxar, det är så här, wow vad jag mår bra nu. Det här är så härligt, jag vill aldrig göra någonting annat. Jag vill aldrig gå till ett köpcentrum och köpa någon plastmojäng, utan jag vill bara vara i den här sinnesstämningen. Och så känner jag att man liksom, eller jag knyter an till naturen. Här står jag med färskt trä. Och vi liksom finns på den här planeten och jag har tagit det här trät från skogen och måste vi ta hand om skogen. Det är liksom, det sätter igång massa tankar och känslor att man ska ta hand om sig själv och vår planet. Som är liksom det som är det viktigaste för mig. Och då vill jag att när människor kör på min yxa så vill jag att de ska få den här känslan. Och för att de ska få den så måste yxan vara jättebra så att de liksom kan vad ska man säga, känna det och inte känna, oj, det här yxan funkar inte. Liksom. Men, eller, och då så vill ju jag helst att när de köper en yxa, för det är ju liksom konsumtion, och jag är ju emot konsumtion. Jag tycker ju att man inte ska köpa någonting alls. Men då hoppas jag liksom att om de köper min yxa, att, att det i längden ska leda till mindre konsumtion.
Det är det sista köpet.
Det är det sista de någonsin köper i sitt liv. Jättebra poäng, den ska jag ta med mig. Men, och sen så har jag då såklart genom åren, först var jag väldigt så här, det måste bli så här, annars lägger jag ner liksom. Och sen har jag känt att det blir ju inte så där. Alltså det är ju jättejobbigt att folk köper ju bara, ah, vad cool liksom, och sen köpte de den och så hände ingenting. De la den bara i sin hög. Och då blir jag liksom deprimerad kanske. Känner att det är meningslöst. Det här är ju bara negativt. Men då så har jag nu börjat klimatkompensera för mitt dubbla klimatavtryck. Så att om det blir någon positiv effekt, vilket jag fortfarande vill väldigt mycket, men då börjar det i alla fall inte från minus 17 kilo per yxa som det är. Alltså varje yxa belastar världen med 17 kilo koldioxid. Så då börjar det istället på plus 17 kilo då. Det känns ju mycket bättre.
Vi ska runda av det här samtalet, men innan dess, vad drömmer du om att få göra?
Alltså jag känner att jag gör det nu. Liksom. Jag vet inte vad jag drömmer om förutom det jag gör. Lite tråkigt. Alltså det är kul att ha en stor dröm. Men...
Helt lugnt.
Ja.
Finns det någon... Du är inne på att du gör täljyxa nu. Du var inne på att göra andra yxor. Är det någonting där som du drömmer om? Eller typ att samarbeta med någon specifik person?
Nej, men jag... Vi kommer ju göra fler yxor. Men det är liksom inte en dröm, det är ju bara... Alltså,
det är en verklighet som är bara längre fram.
En rolig grej som jag ska göra, ja, exakt. Mm.
Julia Kalltoff, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Tack själva.